Ja, damer och herrar, hej och välkomna till Kontrollbehov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är inte jag som säger det, utan det är min vän och kollega
Lars Robin Larsson Asp, Ishin Slayer, även känd som Maradjan, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedsigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen för att podda. Hur är läget, Isak Wahlberg?
Jo, men det är bra. När jag vampade för Patreon så sa jag att jag igår var på allsvensk premiär, hade en hel dag med första ölen knäckt 09:30 och kom hem vid 18 ungefär. Så lång dag kan man säga.
Oj, stark öl 09:30.
Nej, 4:02. Men jag hade nog druckit en halv flaska kir innan klockan var 11 också. Så att...
Nej, jo. Du har inte druckit kir på riktigt.
Det är klart, det gör vi alltid på premiären.
Men herregud.
Vadå?
Det är ju helt otroligt. Nej, men det var för mycket av en blast from the past. Alltså, kir.
Ja.
Det får man inte dricka efter man har fyllt 22, känner jag. Det är någon, det går en gräns där.
Ja, eller om man är Hammarby. Det är ju vår...
Slödder.
Nej, Slödder. Det är ju vår kultur.
Dricka kir. Är det så? Det är en officiell grej. Alla dricker
kir. Ja. Ja, kir dricker vi alltid. Det är bara ingår. Kir är ju typ slut på Södermalm inför premiären.
Vad händer om någon slutar med kir? Fast det kanske inte aldrig händer. Det är billig saft.
Då börjar väl folk bränna eget.
Ja. Hur gör man när man bränner egen kir? Hör av er i kontrollbehovpodcast@gmail.com.
Precis så.
Jaha. Nej, men påsken har gått och är väl snart färdig. Och det är dags för ett nytt avsnitt. Men vi ska inte prata om kir. Eller ägg. Eller olika Pontius Pilatus. Utan vi ska prata om tv-spel. Och tv-spel, ja. Isak Wahlberg.
De har kommit en riktigt lång väg. Det är inte bara if it moves, shoot it längre.
Okej. Okay. Var du tvungen att hitta ett jävligt snabbt där? Eller? Var det
nej, jag tappar bort den bland alla flikar.
Ja, ah, okej. Okay.
Ja,
det if it moves, shoot it. Ja, aldrig hört talas om, tror jag.
Amiga och DOS-spel från 1989 då. A top-down shooter in which killing creatures from the depths of the cosmos is far more appealing than asking them to explain the mysteries of pi.
Okej.
Okay. Ja.
Det ser ju mysigt ut i och för sig. Jag är så jävla svag för den här grafiska stilen.
Det blir ingen fel på den.
Nej, men jag är väldigt svag för den. De är så begränsade. Det är sån här EGA-grafik typ.
Ja, gud,
riktigt fult.
Känner jag igen det här spelet?
Jävla långsamt för att vara en sån scrolling shooter alltså. Oftast är de ju snabba som helvete, fast ja, de kanske speedar upp tycker lite.
Det ser trevligt ut. Det är inget touch-dick direkt, men...
jag tror aldrig jag har spelat en sån här... Alltså jag har aldrig spelat mer än halva första banan på ett sånt här spel i hela mitt liv.
Men det är så gammalt. Men
frågan är om det finns det liksom en ålders... Ett spann som man måste vara i för att det där ska kunna gå ens liksom göra. Spelar det där? Måste man vara född med när det bara fanns Frogger och de där grejerna?
Ja, jag tror det. Ja, men det behövs nog lite nostalgi för att det har ju gjorts bättre såna här efter, så att säga. Men det var dagens spel. In och googla if it moves, shoot it.
If it moves, touch the dick. Okej, vi kör vidare. Nyheter.
Ska vi börja med någonting som kan komma att ge mig poäng i slutet av detta år?
Åh nej, det vill jag inte höra, men okej då. Är det någon av dina predictions som håller på att slå in?
Ja, så här låter rubriken från Polygon. A handheld Xbox. Microsofts gaming chief can't stop thinking about it. Phil Spencer has tried all of the new PC gaming handhelds, blah, blah, blah. He's impressed, but he can't shake one question. How would he make them more Xbox? I want my Lenovo Legion Go to feel like an Xbox, Spencer told Polygon in an interview, blah, blah, blah. I brought the Legion Go with me to GDC. I'm on the airplane and I have this list of everything that makes it not feel like an Xbox. Forget about the brand. More like, are all of my games there? Do all my games show up with the save files that I want? I'll tell you one game that doesn't right now. It's driving me crazy. It's Fallout 76. It doesn't have cross-save.
Alltså bilden, Isak Wahlberg, av att man åker på ett plan och så ser man Phil Spencer sitta och försöka spela Fallout 76
på sin Lenovo. Ja.
Åh gud alltså. Ja, det, är sen, något, det var något med det som är så mörkt att se framför sig.
Men det han säger här är ju exakt det jag pratade om här för bara några månader sedan i predictions. I want to be able to boot into the Xbox app in full screen but in a compact mode and all of my social experience is there. I like I want to feel like the dash of my Xbox when I turn on the television. I want it on those devices. Ja.
Alltså det är klart. Det där låter jättebra.
Det är ju generellt, ja.
Varför köper han inte en Steam Deck? För att det är ju det Steam Deck är.
Ja, man fast du har ju inte en...
Jo, men du har ju Steam.
Jo, men han vill ju göra det i sitt Xbox. Men jag fattar inte varför de inte bara placerar Xbox på Steam Deck. Det är väl den perfekta lösningen. Får en massa gamer cred också.
Ja, jag menar, jag har ju det redan där. Det funkar jättebra där, om man har en bra lina. Men man måste ju hacka in det. Det är det som är problemet.
Det är det som är problemet.
Jävla idiotiskt. Och man kan bara spela saker som går att streama.
Just det, precis. Så det är ju...
Jag vet inte.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Cykeln, jättestora saker i vägen då såklart.
Alltså det är väl klart att han sitter och funderar på det här, men jag har så svårt att se att det här skulle bli en grej liksom. Det är klart.
Varför
att de...
Då?
Nej, men att, alltså så här, a handheld Xbox, det är den grejen, att det skulle vara liksom att Microsoft gör en burk.
Nej, men precis, men...
Nej, men jag menar, appen ska ju finnas överallt, det har man ju förstått,
exakt.
Det är ju hela deras filosofi.
Men så här säger de sättet, ju, det finns en hardware and a software approach. As he said, he has strong feelings about the handheld Xbox, so I should feel like, should feel like. But he also recognizes, having learned from console business, that player may choose brands other than Xbox. For those players, Spencer wants to improve the Xbox handheld gaming software experience, too, particularly for people who have devices running on Windows, like the Legion Go and the Alley. Så att han tänker väl smartare kanske, att han kan då liksom, genom att partnera ihop med dem så får de ett försäljningsargument mot Steam Deck. De kan diversifiera mot flera varumärken och inte behöva gå på Steams egna. Så att det är kanske det som är den stora utmanaren där, att de skiter i Steam för att det så att säga är en... Ja, för att det är mycket enklare att gå Windows-vägen såklart. Men jag tycker bara att det är intressant att det börjar diskuteras. Det var ju en spaning för året för mig och jag tror ju att om han är uppe och pratar om det på det här sättet så kommer det ju komma... Den behöver det nödvändigtvis inte vara en, liksom en dedikerad Xbox-maskin. Men att det inte ska kunna gå och klicka igång en Xbox-app i big mode på någon av de här inom snar framtid. Det har jag svårt att tro.
Ja, det är mycket. Det är faktiskt väldigt märkligt. Det är väl någonting de väntar på antagligen. Valve är ju säkert inte intresserade. De väntar ju på att någon ska liksom kännas tillräckligt stark i den här marknaden, för att det är klart att de vill finnas på Steam Deck, men Valve är säkert inte intresserade, och den som är näst på tur är ju liksom knappt någonting att prata om, alltså de måste ju hitta en produkt som ändå känns premium och tillräckligt liksom något de kan gå bakom, så det är väl säkert att de bara håller på och väntar ute. Och frågan är om någon kommer komma upp dit liksom. För Valve lär de ju inte kunna flirta in sig på.
Det skulle också vara... Nej, det kanske är konstigt för Steam att ha en annan lösning. Men det samtidigt känns det som att så här... Jag vet inte, det känns också så här... Den är ju klippt och skuren. Om den redan går att hacka in... det är ju fortfarande ett argument för att köpa en Steam-deck om du har... Alltså det blir också så här... alla som har en Xbox-prenumeration, en Game Pass-prenumeration som letar efter en handheld-lösning, de kommer ju inte titta till Steam Deck, så det finns ju en win-win där också. Liksom.
Det jag tror kan hända är ju liksom något sorts samarbete där det som finns på Game Pass kommer kunna finnas i någon sorts limited version att få till Steam då, att du linkar ihop dem. Ja. Och så känner den av. Ja, men då kan du också spela Steam-versionen med någon sorts liten cross-save. Men när ditt Game Pass inte fungerar så fungerar inte den. Något sånt där. Det kanske skulle kunna funka. Men att Xboxen ska finnas på Steam känns inte Valve, tycker jag, i alla fall.
Nej, det gör ju inte det. Men det är lite synd. För att man bara känner att så här, det blir liksom så jävla... Jag vet inte. Man är, ja, det är Lars Winnerbäck en gång sa, man är så trött på alla mejl och koder. Så känner jag. Kan jag inte bara få spela? Liksom.
Det är fan sant alltså.
Eller hur?
Ja, det är fan sant.
Ja. Men jag har en follow-up. Jag gillar
ju mejlkoder. Ja, men kör.
Jag har en follow-up, för det finns lite ytterligare hårdvarurelaterad Xbox-information. Och kommer du ihåg det här FTC-dokumentet som läckte för något år sedan?
Oj, ja, du tar upp det.
Ja, jag tar upp det här.
För du att
det
hatar ju alla sådana nyheter.
Jo, men nu har det ju då kommit upp en bild. First published by Xputer. The image shows a white Xbox Series X console with what looks like be the same coating as the white Xbox Series S. The reporter also stated that it will have a different heatsink among other... The work, ja, skitsamma. Den stora grejen med den här då är att den är diskless och därför liknar då något som släpptes i den här FTC-grejen.
Mm. Alltså för att det vi såg, jag har ju också den här nyheten såklart.
Ja, okej, du får reda ut den lite mer då.
Nej, men det vi såg, alltså vi såg ju en stor läcka därifrån. Och det är den här bilden på den där som ser ut som en trashcan Mac. Alltså den runda Xboxen utan skiva. Och där fick vi en massa spex och vi fick ett helt chart med grejer liksom. Men precis som du säger, det här verkar ju vara någonting som någon har tagit en bild på. Liksom så här, aha, den här är på väg ut i princip. Vi håller på att paketera de här, eller vad fan som helst.
Precis.
Den här kommer bli en sån this one more thing-grej och kommer komma ut någonstans i E3-territoriet, alltså juni, juli.
Ja.
Alltså jag menar, det här känns ju också som en no-brainer. De tar bort en grej som väldigt många inte ens vill ha eller behöver. De gör en liten annan liksom, alltså de har ju redan den här färgen i och med Series S, så att den finns ju redan i lineupen, och så kan de kanske sälja den lite billigare. De måste ju ha någonting för att få folk att hoppa på den här bandwagonen, förhoppningsvis väldigt mycket billigare vore ju någonting. Sen hur mycket, för att det är också lite spekulationer i att den kommer vara, den här läckaren då säger att det kommer vara ett bättre heatsink i den, ett uppgraderat Nexus-kort. Vilket det är, men det är ingen så super, det är ingen pro på det sättet liksom, utan det som du säger kommer säkert vara en sån all digital grej.
Ja, precis, kanske. Det är väl det första steget i det vi för länge sedan trodde skulle komma då, att de skulle liksom göra uppdateringen lite mer frekventa så att det liksom finns en price point och en prestanda point för alla, men att det här då kanske blir lite billigare, bättre prestanda än SN, men ingen diskläsare, vilket för oss exempelvis då, vi samma sekund vi köpte en Series S så var det ju idiotiskt för oss att ha en med disk liksom. För nu blir det blir bara sämre att ha disk.
Alltså det har han ju rätt i, Phil Spencer, att den grejen är de jävligt bra på, den här sömlösa övergångarna, Xbox Play Anywhere grejen. Den funkar verkligen.
Den funkar så bra, så att det är bara att byta. Det är ju
den funkar bättre än switchen till exempel. Jag som har två switchar som jag hoppar emellan. Det är ju en jävla idioti att man måste ställa in vilken som är huvudkonsolen hela tiden. Och att den ska liksom... Alltså, man fattar ju att det är så. Men det här är ju verkligen the way to go som de gör. Verkligen.
Men man måste också säga att det är fullständigt idiotiskt att jag inte kan köpa ett spel på skiva till min Xbox Series X och sen ladda ner det digitalt på min Xbox Series S. Sant. Det är ju fullständig galenskap.
Ja, det är så sant att det fortfarande är liksom två olika produkter. Så novelty och ovanligt borde ju snart skivorna bli, så att det faktiskt är bara det är samma produkt. Det är bara att den är på ett medium eller på ett annat medium, men det är samma. Alltså, vi kanske kommer dit någon gång, men skivorna försvinner väl såklart totalt. De tjänar ju ingenting på de där skivorna.
Nej,
men intressant. Vi får se om vi ser den här då. Det kommer ju i så fall komma ganska mycket ny hårdvara typ under ett år här nu då, om vi säger att vi tror att Xbox eller att Switchen kanske är ett år bort nu, typ. Det är ju nästan precis samma i början av mars.
Var det 7 år sedan de släppte Switchen nu?
Ja, 3 mars tror jag det var, eller någonting. Ja. Så att det är ju precis, det kommer ju vara säkert samma tillvägagångssätt. Och då kommer det väldigt mycket hårdvara helt plötsligt här. Sen kanske man är mer eller mindre intresserad av den hårdvaran, men det är ju ändå kul att det kommer ut nya versioner.
Mm.
Vi får se helt enkelt. Jag tycker ju att den är fulare. Är vit. Den är inte riktigt lika... Känns inte riktigt lika fräsch och känns väldigt... jag vet inte. Essen gör sig väldigt bra i vitt, men det är för att han har en stor svart grej på sig också. Den här grillen.
Den är
fortfarande snyggare än routern. Så att ja.
Så är det ju.
Hörru, går vidare. Ska jag prata om en kille som heter Lars som är från Kasta?
Vingefors.
Mm. Nu har han sålt Gearbox Entertainment heter väl hela grejen, eller?
Ja.
Gearbox Entertainment. De har sålt det till då Take-Two Interactive. Det har ju varit snack om att de ska sälja det. Nu vet vi att det var Take-Two. Take-Two har betalat $460 miljoner för detta då. I cash, tydligen. Nej. Nu ska vi ska inte gå händelsen i förväg här. Det är en press release där Embracer har sagt att they're divesting. Så att de säljer då Gearbox Software, Gearbox Montreal, Quebec. Och i och med det då också så säljer de bort franchiserna Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain och Brothers in Arms. Och Duke Nukem faktiskt, som nu går in och äger. De kommer fortsätta ha... they will retain rights to Gearbox Publishing San Francisco. Och då publishing rights för Remnant-serien, Hyper Light Breaker, det här nya spelet som kommer ut i år. And other unannounced games. Cryptic Studio, Lost Boys Interactive and Captured Dimensions. Känner man inte till så mycket.
Nej.
Det ska vara klart i slutet på juni det här. Ska de liksom stänga hela försäljningen. Och Gearbox har ju liksom det här nya Homeworld-spelet, det visste inte jag. Det kom ju ut ganska kort, Homeworld 3 heter väl det. Ett nytt Borderlands såklart, och sen något nytt IP som är väldigt exciting, skriver de.
Ja.
Och just det här är, de får alltså $460 miljoner i Take-Two shares för Embracer.
Okay.
Så ingen cash alls. Men de köpte det ju då för $363 miljoner. Men det var hälften cash, hälften Embracer Group shares. Och vad är de värda nu jämfört med när de köpte dem?
Det är ju lite läskigt såklart.
Så det var ju en dålig affär såklart för den personen kanske.
Mycket möjligt, ja.
Ja, så att... Det här är inget förvånande för folk som har koll, verkar det som, eftersom Take-Two har ju redan publicerat en massa Borderlands-spel. De är även partner med Gearbox på den här nya filmen som kommer, och de gav ändå även ut det här floppade Battleborn 2016 som Gearbox gjorde, som ingen spelade överhuvudtaget. Så att det här var nog ganska no-brainer att de gick till dem direkt.
Vad var det då, Battleborn?
Det var ett sånt här, någon sorts hero shooter typ games as service border eller Overwatch försök kanske.
Ah, ja.
Det var bara ett av de där spelen som kom emellan 3 andra och aldrig fick en publik och var så här okej, men inte tillräckligt. Man kommer nästan inte ihåg det.
Nej.
Jag bara minns att det var en sån nyhet ett par veckor att så här, ja, nu är Battlebourne ute och ingen
spelar.
Jag
kommer spelar. Inte ihåg alla de där. Det var ju något, oj förlåt, något spel som Amazon släppte där för ett tag sedan också som jag inte kommer ihåg vad det hette. Det. Som var sådär.
På här deras kanske... streamingtjänst Luna.
Ja, Lunens, ja. Ja.
Finns det fortfarande?
Jag tror inte. Jag har faktiskt en till Microsoft-nyhet.
Oj! Jo, den här Amazon är... Luna. Det finns fortfarande.
Ja, titta. Kul. Ja, jag, det där, jag, det är som VR, alltså det där med streaming spel.
Ja, nu ska vi, nu säg inget, du kommer ångra dig.
Känns ruskigt långt bort. Ruskigt långt bort.
Ruskigt
långt
bort.
Så mycket tid vi har slött på att prata om de skitnyheterna. När inte en enda normalt funtad människa har spelat en minut av det. Värdelöst.
Nej, jag är inte normalt funtad så jag kan inte säga något.
Ojan gjorde fler människor glada än...
Ja, du gillar att prata om Ojan nu helt plötsligt. Borde vi göra ett Ojan-avsnitt?
Ja, prata om Ojan hela tiden.
Kommer plus plus om Ojan.
Nu ska jag berätta något kul men även intressant och udda.
Wow! Det var nytt för podden.
Mm. Nej, men det finns rapporter om att Microsoft då har kommit överens med Toys for Bob om att göra ett nytt spel. Vi rapporterade om dem nyligen då när de hade gått och blivit indie igen då.
Mm.
At the time, Toys for Bob said it was exploring a possible partnership between our new studio and Microsoft, adding both Microsoft and Activision were extremely supportive of its new direction. Fan, jag kan inte läsa. While Toys for Bob first project as an indie studio is apparently in the early days, fans wonder speculated if it could be a revival of Crash, Spyro or another IP Toys for Bob has become known for. Now, according to Windows Central, the partnership is a done deal, with Microsoft agreeing to fund development for of the unannounced game. This new game will be similar to games Toys for Bob has made in the past, Windows Central said. Microsoft and Toys for Bob are yet to comment. Men det finns alltså ett avtal här då, Toys for Bob ska göra ett Microsoft-spel. Vilket känns ju som att då var väl det anledningen till att de hade pengar för att gå själv också. Att det här dealen var på gång och att så här, vi köper loss oss för pengarna som vi får av er. Men det som kan bli riktigt udda då är ju att det skulle ju på riktigt då kunna komma ett Spyro eller ett Crash-spel till... till Xbox.
Alltså det är jätte, det är så, alltså det är så,
för de äger ju Activision Blizzard och de äger Crash och Spyro, så att liksom allting står ju på Microsofts sida i den här frågan nu, men det känns ju så udda.
Alltså Crash Bandicoot har ju det senaste spelet kom ju ut överallt.
Jo, precis, men
såklart, men nej, men det känns också konstigt. Just den här grejen att så här, de var hos Activision, Activision köptes av Microsoft, de slog sig fri för att bli då inte kontrollerade av Activision och Microsoft, och sen så ska de ändå jobba med Microsoft och Activision. Jag vet inte, det vore bara intressant att veta vad är de här turerna. Jag tror ju att det de ska jobba på är något då, att de har fått någon distillicens någonting.
Ja, det låter väl rimligt antagligen,
för de har gjort sådana grejer förut. De har gjort liksom något så här 102 Dalmatiners spel.
ja.
Men de har gjort lite andra sådana grejer. Alltså Disney eller Dreamworks eller någonting sånt där. Skulle jag tippa på att de har fått ett sånt franchise. Det är också roligt när man läser på deras Wikipedia att deras senaste spel som de står creditade för, det är 4 Call of Duty-spel. Nej, 3 Call of Duty-spel är det.
Okay,
där de har gjort additional work. Så de har ju säkert jobbat upp lite cash på och liksom göra ett sånt Guns for Hire-grejer för att de har något i kikan då.
Ja, verkligen. Nej, sen är det ju mycket, det är Skylanders, det är mycket skräp.
Det är väldigt mycket olika. Men det känns som en perfekt studio att lägga till exempel gör nya Mulan-spelet. Eller
ja, precis.
Prinsessan och grodan, The Game. Vem vet.
Nej, men det är lite roligt.
Kul att följa.
Men det skulle också vara väldigt Microsoft att köpa. Alltså så här, bara, nu kommer Spyro till Xbox. Det är, så här, det är ju tyvärr den collectathon 3D-plattformaren för barn är ju liksom den dödaste spelgenren som finns. Liksom. Det kommer ju någon vart tredje år som så här, det är väl A Hat in Time som kom för 6-8 år sedan, som var det enda spelet i genren som har varit bra sen typ så här ett PlayStation 2-spel typ.
Psychonauts 2 är ju bra, det är ju bara att det är alldeles för kickstartat, men
ja.
Ja. Nej, men det man, det jag kan tycka i alla fall är att Spyro verkar ju vara lite som typ Pokémon ändå. Att det har ju någon sorts jävla appeal Skylanders så, som man inte riktigt förstår om man inte är ett barn liksom.
Nej.
Eller ja, många förstår ju på sig Pokémon, men det är ju inte jag. Men så att vem vet, de kan ju göra, det där kan ju vara en grej många år till egentligen, det vet man inte. På tal om franchises som är på gång. Jävla dålig segway. Nu har vi rapporter från Polen. Tyskland har gått in.
Nej.
Nu ska de, nej, de har inte gjort det faktiskt. Nej, men det är nu att CD Projekt Red har haft ett earnings call, och numera är ju då över 400 av deras 600 plus developers assigned to Project Polaris.
Just,
det vill säga precis. Det nya Witcher-spelet.
Mm.
Så att nu är det dags att sätta på gasen, verkar det som.
Ja.
Och det är väl bara helt rätt. Så får vi se. Det här kommer säkert dröja otroligt länge, eftersom nu måste de ju sätta den här releasen. Det har vi pratat om förut. Men det som är roligt är också att veta att det är ändå 47 pers som är kvar och jobbar, eller som jobbar på den nästa cyberpunk-spelet också, som heter Codename Orion. Så det är 47 polacker som sitter där och liksom ritar konstiga.
Är det cyberpunk-spel alltså, Orion?
Orion är tydligen the next installment in the cyberpunk franchise. 47 pers.
Ja, ja, ja.
Och det är ju verkligen, de håller på att koncepta det, men jag menar, det är väl bara att göra en uppföljare, eller? Det är väl ingen som skulle tycka att det är något dåligt.
Nej, det är väl jättebra.
Snyggare, tajtare, mer Keanu.
Mycket de vill uppleva också. Eller skapa inom ramen för det. Ja.
De måste hitta en till sån där 80-tals, eller 90-tals 2000-hjälte som de kan ta in, tycker jag. En till rockstjärna, någonting, skulle jag göra.
Det gör de nog.
Liksom, vem skulle du kunna vara?
Ja, jag vet.
Vilken skådis skulle jag kissa på mig för igen? Liksom?
Han som spelar Snake Plissken.
Ja, Kurt Russell är Keanos pappa. Där har vi.
Bra, det var inte dåligt, va?
Jävla snabbt du löste det. Ja, eller så här, Tarantino får en roll. Då hade jag kissat bajs som en sån eller bajsat kissa jag kanske.
Vad är det för jävla ton?
Detaljerna är ju, vi vet ju ingenting om det här Project Polaris egentligen. Vi vet ju bara att det är ett Unreal 5-spel och att det är ju i någon sorts pre-production stage, men vi kan väl bara förvänta oss Witcher 4, antar jag, och förhoppningsvis någon bra protagonist som är god och inte så glad, tycker jag. Du vill ju ha en tjockbög Witcher, det är det enda vi vet.
Har jag sagt det? Ja, det har jag nog sagt. Ja. Det var ju
fräckt. Nej, så lycka till i Polen.
Ja, men det var
hoppas
kul att höra.
Tyskarna håller sig undan.
Jag har en sista nyhet från mitt håll. Och det är uppdateringar vad gäller då alltså 2022 års stora vibe reveal Earthblade, som utvecklas då av Maddie Thorson. Maddie Makes Games antar jag att studion heter nu då, efter transitionen. Och det är bara så enkelt att developer Maddie Thorson acknowledges that it's time to face the music. Och säger att the next game from the team behind the acclaimed platformer Celeste won't be making its 2024 release date. Ja.
Okay.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det finns ju faktiskt en gameplay reveal från Game Boy för ett år sedan. Just det, den här har vi sett, ja. Just det.
In her detailed update, Thorsson acknowledged some of the hurdles that the project has faced at one point, admitting that she apologized to the team as she dealt with challenges in her personal life. She also revealed that her studio, Extremely OK Games, has hired veteran indie developer Kyle Pulver, vilket man såklart älskar, who among other things is the world champion of Towerfall. Ja, jo.
Vad sa du? Kyle Pulver? Heter han Pulver?
Kyle Pulver. Pulver. P-U-L-V-E-R.
Jävlar vilket bra namn. Kyle Pulver. Det är precis. Det bästa namnet jag har hört. Ja, nej. Ja, Earthblade är ju fortfarande... Alltså, det ser ju väldigt standard ut. Men...
Ja, jag vet inte. Vi blev ju inte supersugna när vi såg gameplay. Utan det var ju...
Nej, men det är svårt att liksom göra en få det att vattnas i munnen med såna där. Det var ju 10 år sedan man blev riktigt imponerad av. Nu, allt handlar ju bara om gameplay på de där spelen nu. Man så blir sugen för att det är vackert, men det räcker inte.
Men det var det jag hade.
Mm, jag har några småttingar då. Vi kan bara säga att nu, jag kommer faktiskt, tror jag, hoppa in och prova igen då Immortals of Avium, för det kommer till PlayStations monthly PlayStation Plus subscriber grej.
Ja.
Det gick jävla fort ändå. Ett spel som kostade liksom 900 spänn i december kommer nu vara gratis.
Ja.
Tillsammans med Minecraft Legends och Skull the Hero Slayer.
Ja.
Och det fick ju ändå liksom 8 på IGN. Nu vet vi alla att en IGN 8 kan vara en 7 i verkliga livet eller en 5, men
ja.
Jag spelade ju demon lite grann och det kändes inte bra. Men är det gratis så blir det en helt annan grej. Då kan man ju ändå ge det en timme.
Ja.
Det är det. Sen den här nyheten har jag faktiskt, den kan jag baka in numera i vad vi har spelat, så den tar jag inte. Då avslutar vi med den här otroliga nyheten från Las Vegas. Har du hört det, Carlberg?
I Las
Vegas. Har du
hört
att Panic saknar playdates för $400,000. 2 pallar playdate.
Har blivit nyta.
Är försvunna. De är liksom försvunna. Ja, antagligen tagna. Ja. Så här är det. Det är på GDC då som Cable Sasser heter ena co-foundern av Panic. Han pratade där. Han hade något speak. Och så berättade han en liten anekdot då. We checked up on our inventory levels and it was a little bit short, Sasser said during his GDC panel. So much so that the company quickly contacted its shipping center and they like, yeah, weird. These pallets, FedEx said they were delivered, but we have no trace of them. But another thing you might want to know is 2 weeks after your pallets went missing, 2 other pallets were delivered by FedEx to the construction site next door. Instead of our shipping warehouse.
Wow.
Och då har det också kommit upp en bild på de här 2 pallarna med playdate som står utanför en byggarbetsplats där de håller på och bygger ett Circle K.
Ja.
Så att den har bara liksom cirkulerat in transit säkert och hamnat en dörr ner liksom. Och nu börjar de ju se att de här playdatesen börjar poppa upp och registreras, för de vet ju exakt vilka batcher det är liksom. Now keep in mind, we know the serial numbers of every unit, so we know exactly what serial numbers are missing. 7 of them have been registered to people that live in North Las Vegas. Men jävla tjänen då, du och jag som har varit champs och köpt de här för 2,5 eller vad fan det var.
Ja, gud.
Går man bredvid någon jävla construction site i Las Vegas och kollar i en pall och så...
Man bara plockar upp 2 pallar. Det hade man ju kunnat tänka sig. Att få en pall gratis.
Mycket pengar. Ja, men jag menar, man kan ju ändå sälja dem för liksom 1,000 spänn styck på någon shady, dodgy Tor-site. De är ju värda jävligt mycket och är jävligt små liksom. Det var bara roligt. Bra jobbat där. FedEx tappade bort 4 miljoner Eller vad blir det? Det kanske inte blir så mycket. Jävligt mycket playdates i alla fall. För jävligt mycket pengar.
Ja, det var tråkigt att höra för dem såklart. Men lite skit kan de ha, tycker jag.
Lycka till, säger vi. Det är panic.
Ja,
ha
vi så tror kul. På er. Hjärtan skärs i blod och svar. Släpp.
Jag vet ju att ni komiker, ni älskar ju det här med 1 april. Och att man ska skoja oss och luras lite grann.
Ja.
Ni brukar ju vara väldigt beroende av sånt. Så att för din skull så har jag gjort i ordning en sån här falsk, vad är falskt släpplista? Så två av de här fem spelen.
Nu kommer en falsk som jag vet om.
Två, ja men det var ju så vi sa vi skulle göra. Två av de här fem spelen är falska.
Kul.
Det var en otroligt dålig släppvecka nämligen. Så att, ja. Då passar jag på.
Ja, då dryger du ut det hatade segmentet lite såklart. Det kunde man ge sig fan på. Ja.
Så nu säger vi då. Två av de här är falska. Du får gissa sen när jag har sagt allting. Och ni får även gissa där hemma då. Då spelar vi släppet. Släppet. Fjärde. Då kommer Freedom Planet 2 till Switch, PS4, PS5. Xbox One, Series X och S. Platform från Galaxy Trail och Exceed Games. Samma dag då, även fjärde. The Gap kommer till Switch. Walking Simulator Narrative Adventure från Label This och Crunch and Koalas. Sen, ja även, det är tre på samma dag här. Senior Year High Score till Windows PS4 Arcade från Gatling Games och Spedition. Sen då femte kommer Botu Notori till PS4, ett JRPG från RPG Factory, och sen sist men inte minst har vi Biomorph till Windows som är Souls-like Metroidvania från Lucid Dreams Studio. Här har vi fem spel som alla låter fake.
Ja,
två är fake.
Det sista Metroidvania Souls-liken från Lucid Games och det där spelet som heter High School, High Score eller vad du sa. De två är fake.
Okej. Har ni gissat hemma nu då? Jag kan säga att Isak har ett rätt.
Fan.
Jag har faktiskt hittat på då Senior Year High Score, vilket jag ändå tycker är ett väldigt bra namn.
Men då tror jag att det var The Gap som var Walking Simon som var fake.
Nej, det var inte det.
Okej, det var
The
riktigt
Gap
sjukt.
Är tydligen då en riktig grej. Utan det vi söker är Botu Notori PS4. JRPG från RGB Factory. Betyder ingenting. Finns inte. Men Biomorph också. Souls-like Metroidvania. Finns ett spel.
Okay.
Så att det är så vi spelar. Släppen. Hoppas ni fick rätt.
Jag har fått positiva reviews då. The Gap. Kan jag berätta att det är då i sin kamp mot den ovanliga sjukdom som drabbar hans familj måste Joshua möta sitt förflutnas innersta djup. Ögonblick som är såväl vackra som smärtsamma. Det enda sättet för honom att återfå sina minnen och rädda sitt liv är att utforska parallella verkligheter genom déjà vu.
Ändå stolt över det att du tog ett. Jag tyckte det här var det svåraste hittills kanske. Av de här
jag var ändå på det.
Vad fan döper folk spel till? Liksom? Biomorph och The Gap.
Otroligt. Men alla spel finns ju, så det blir väl liksom svårt att komma på någon bra nu. Det...
Men där har vi släppen och då går vi vidare.
Jaja.
Till det är ingen som behöver spela någon av de här spelen. De är helt meningslösa.
Ja.
Så det kan du ju hoppa över. Det dans i solens par. Men nu är det dags för att prata om vad vi har spelat. Och du har spelat?
Ja, det är klart jag har spelat. Det ingår ju i mitt jobb.
Jag har ju faktiskt dragit igång Pepper Grinder.
Jaha, snyggt.
På min Macintosh-laptop.
Jaha, varför blev det så?
Nej, jag har med mig. Jag har inte med mig någonting annat jag kan spela det på. Jag har inte med mig Switchen. Eller Steam-decken faktiskt. Så att,
går in på den på Steam här nu och måste säga att 1479 euros det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra pris på tv-spel.
Det är bra.
Det är fint. Är det värt de här 150 kronorna?
Jag ska säga att det är fortfarande jury still out liksom. Det är ju Jag vet inte om det här spelet liksom har tillräckligt mycket för att hålla ens uppmärksamhet. Alltså det är ett bra spel. Vi kan berätta om vad det är då, först och främst, för jag pratade om det lite grann. Det är det här spelet som är ett sånt pixel art spel, en riktig indie som har lånat den här borrningsmekaniken från Ori 2 när man borrar sig genom sand.
Så jag skulle liksom säga att det är AAA indie, givet att det är Devolver Published för det här laget. Jag skulle inte säga att det är en indie, men ja.
Det är ju en studio som heter R.E.C. som har utvecklat det.
Ja.
Vad fan är det de har gjort tidigare?
Ingenting antagligen.
You're never alone in the forest. Ja, nej. Nej, men det här är ju ett spel som är så där som du tänker att ett indie-spel ska vara. Och det är verkligen skitsnygg design, bra vibes, inte så bra musik faktiskt, den är ganska dålig skulle jag säga. Och grundmekaniken är kul, alltså det är, den där delen i Ori var ju ganska liksom härlig, det var ju en sån, okej, nu behöver vi något som går fort och vi mixar upp det lite grann, men att liksom bygga ett helt spel på den grejen, för jag vet inte om du minns själva grejen, det är liksom, det är så jävla gött när det sitter, men det är lite svårt
just
när
det är liksom, precis, ja.
Alltså det är ju som, det blir nästan som att det är en automatic runner liksom, ja. Om du bara ska styra på en sån cirkel liksom, för du styr mer bara vart du är på väg. Det är någonting med det som känns lite svårt att få. Jag menar, senaste KB++et så pratade vi om ett indiespel vars USP verkligen är den totala tajta kontrollen och det är liksom perfekt känslan i att styra en karaktär. Och det har de verkligen inte här. Det behöver inte vara perfekt, det är inte det jag säger, men det måste vara lite bättre än det här skulle jag säga.
Okay,
det är lite svårt, det är liksom lite svårt att få det här flytet och drivet som man vill, som man fattar inte riktigt vart spelet vill. Alltså man spelar som någon tjej då med en stor jävla borr bara, som man kan använda dels att borra fiender med. Väldigt liksom söta, fina fiender, och sen så är det som sandpartier eller sten som man kan liksom borra upp och åka i liksom. Och det är jävligt så här bra gjort och kul, om man liksom boostar igenom saker för att flyga ännu längre. Men i alla fall känns det för mig som att jag ofta overshootar saker, måste göra om saker väldigt många gånger, och det känns ganska mycket som att det är liksom lite spelets fel än mig själv. Spelet känns lite för inzoomat. Lite för liksom, det är lite för fiddlig på något sätt. Jag spelar precis den första bossen. Jag har liksom inte spelat så länge, men säg att jag spelar 30-40 kanske minuter. Och första bossen är så här, ja det är bra. Och man ska, det är liksom en boss som går upp i taket, och man ska liksom ta sig upp i taket och sen boosta ner i magen på den då, när man är under den. Och så här, det är bra, men det är också liksom inte tillräckligt, du har inte tillräckligt mycket kontroll när du väl är igång, som gör att du liksom kan snabbt så här speeda fram och tillbaka. Det kanske de löser sen, men det känns som ett spel som är helt okej, men jag vet inte, av någon anledning så får det mig att tänka lite på Joker's Island Express, den här flipper
Metroidvania. Ja, men det förstår jag, för att jag tittar på gameplay här från IGN's review, och det finns ju ett väldigt tydligt liksom plattformselement i det här. Ja. Alltså det blir väldigt mycket plattformande som en del av det på något vis. Eller liksom pusselplattformande nästan. Mm. Att du ska liksom snurra runt i de här på rätt sätt och öppna grejer och sånt. Men det ser också ut som att det har väldigt mycket, att det känns som ett spektakel. Det verkar komma rätt mycket grejer framåt liksom. Så att det,
och det kan jag tänka mig att det blir säkert bättre. Men ett sånt här spel måste ju ha en hook. Det är det jag tänker med just Joker's Island Express, är att det var så här, man blir så jävla hooked på den där, alltså, fan vad kul med så här, man är flipperkulan. Det är liksom, det var någonting med det som verkligen fick en att vilja se mer. Här är det mer så här, ska jag bara behöva hålla koll på mer grejer så att det känns ännu mer precis. Jag vet inte.
Men det ser ju väldigt attraktivt ut också. Väldigt lekfullt och kul och så. Ja, det är intressant.
Det är verkligen inte dåligt, det är inte det jag säger, men det är liksom lite så här. Jag vet,
men det kanske är lite acquired taste på gameplay då, helt enkelt, när det ändå är något nytt de försöker göra, att det inte nödvändigtvis sitter 100% direkt, men det kan ju också vara så att 2-3 timmar in att du får en boost eller någonting som gör att det liksom passar bättre. Men det är ju någonting med, man ser ju det också på gameplayet. Alltså även, för att det är också så tydligt eftersom de överallt där du hoppar med den här ska ha liksom, där har du ju några coins och skit som du ska samla. Vilket gör att det, om man inte sätter det så måste man känna sig frustrerad hela tiden. Att det är så här, du missar ju hälften här. Att det blir liksom, att i incitamentsystemet till att göra det här lite roligare, att det nästan blir sämre för att du kan göra fel så tydligt.
Ja, och det är det jag känner med till exempel ett spel, om man ska jämföra det lite elakt kanske, men Super Mario Wonder, så vill man ju liksom få tag på båda sidsen och sätta flaggan. Alltså de gör någonting som gör att det där ska man bara göra. Här blir det istället så här, det är roligare att hoppa vidare till nästa bana för att se vad de hittar på för bana. Collectathon-grejen känns helt liksom, precis som du säger, det är för mycket och för fiddly att få till allting. Det kräver att man gör samma sak om och om igen för många gånger, till och med från början, för att det ska liksom kännas riktigt kul. Men, alltså jag menar, ska du ut på en roadtrip eller åka flyg eller någonting och har jättelång tid och har bara en switch med dig, så är det ju verkligen inte ett dåligt spel att sitta och lyssna på liksom en ljudbok och spela Pepper Grinder är ju jättemysigt. Men det känns lite jag hade som, högre förväntningar.
Det känns kanske 5 år gammalt.
Ja.
Alltså ja, så här, det hade det kommit för ett tag sedan. Jag kommer ihåg när jag åkte ut i Washington för massa år sedan att jag spelade Flint Hook jättemycket. När man liksom sprang runt i små banor och hade en grappling hook som liksom key. Mm. Att det här känns lite samma så här era liksom.
Jag tror precis det är rätt feeling. Men absolut ingen fel på det här spelet. Men det är en 3 av 5 kanske. Får se. Jag har inte provat den på däcken.
IGN.
Ja, får jag på IGN. Ja, det kanske är Tracks då. Vi får se hur den är på däcken. Om den rullar. Den rullar säkert bättre på däcken än på även en MacBook Pro M2. Det är liksom inte Mac-spelen. Men man kan ju köpa den på Steam och kan ju spela den överallt på tals. På det vi sa. Så jag kan ju lika gärna bara prova den på däcken sen. Det blir fint.
Det tycker du ska göra.
Så det var alltså Pepper Grinder för er som är 207 år gamla och behöver höra saker. Pepper Grinder, Pepper Grinder. Går vi vidare. Vad har du spelat?
Jag har ju då startat upp Dragon's Dogma 2 ett slag. Kanske 3 timmar. Har börjat bekanta mig med det. Känner väl igen mycket av det du säger. Jag har fortfarande liksom inte varit med om något riktigt galet. Utan det är mycket sådär att än så länge är det liksom goblins och vargar jag möter. Det har inte liksom riktigt droppat någon loot som har gjort att jag känner att det händer något. Jag har inte riktigt börjat levla upp min gubbe även om jag kan det. Det mest glädjande än så länge är att jag har skapat en perfekt Lars Robin. Alltså han är... Han är liksom en underbar kombination av störig och submissive. Så att han är liksom min lilla bitch, men han är ändå jobbig. Jag valde rätt liksom vibe på honom. Så han är lite sådär, this is a great place for collecting. Sånt säger han skitstörigt ofta. Så jag ska samla potatis till mig typ. Men han är såhär, the master gets what the master wants. Det är liksom som jag har min egen lilla Dobby, vilket jag tycker om. Jag önskar att jag inte bara kunde high-five utan att jag också kunde slå dig när jag ville. Det hade känts ännu bättre.
Ja, det kan man inte alls va?
Nej, jag tror inte det. Nej, men jag har kommit igång. Jag gillar liksom grunderna. Så jag tycker att det känns som att de har gjort en intressant, rolig värld här. Jag gillar som du säger att det blir ju fullständigt kaos när det är dags för fighting. Alltså det är så här så jävla udda. Helt plötsligt bara goblins kasta stenar i huvudet på en liksom från ingenstans. Men än så länge har jag nog tyckt om allting jag gjort. Det enda är att det hände en grej som jag tycker är... som jag har väldiga problem med. För det känns som att det skapade en osäkerhet i mig som spelare. Vilket jag inte gillar. Och det är... Nu är det light spoilers då. Jag har liksom tagit mig från första staden till den andra lite större staden. Där man har återväckt sina minnen. Och blivit approcherad av någon slags vakt som ska eskortera mig då till huvudstaden. Jag gjorde klart några små uppdrag. Jag hjälpte någon brorsa och leta upp hans brorsa och döda lite vargar och sprungit runt och gjort lite små grejer sådär. Men fick inga mer uppdrag jag kunde göra. Så jag tänkte det var väl dags för mig att dra vidare då. Jag hittade i alla fall inget mer att göra liksom. Och den här heter då typ Gregor eller någonting heter den här karaktären.
Ja, men precis. Det är ju den halvtimmen jag har streamat typ som du är på nu, ungefär.
Och vi springer iväg. Vi ska ta oss igenom någon slags någon grind eller någonting. Och bara längs med vägen, det första packet med mobs vi möter, så dör han.
Ja, han dör.
Han dör från ingen. Alltså jag fattar inte ens när han dog. Jag tror typ kanske att han blev nedskickad i havet eller någonting. Alltså jag vet inte.
Ja, okay.
Jag vet inte hur han dog. Men det som händer då är att då är jag liksom utlåst från. Alltså jag kan liksom inte, för det upptäckte jag lite sent och jag så här, jag fattade inte riktigt, så jag reloadade inte min save, och det finns ju bara en save, så att jag kan mycket väl liksom redan ha loadat över hans död, det har jag gjort vid det här laget. Så att jag kunde längre inte bli eskorterad av honom till huvudstaden.
Okej, så nu måste du hitta Wentworth själv då?
Jag måste hitta det själv, och det känns liksom, där någonstans känner jag mig lite så här, nu vet jag inte riktigt, nu känns det som att spelet har lämnat mig på lite väl djupt vatten, för jag ska liksom
detta spelet alltså
medelst fot ta mig över så gott som halva kartan.
Ja. Och alltså jag förstår ju din känsla där. Men det finns ju någonting i det där som är så jävla kittlande också.
Ja, men så är det ju. Men då hade jag velat att han dog tydligare. Det var som att han bara var död och jag fattade inte varför. Och det var inte så här. Och det, bara, och sen det är ju tydligen en del av spelet att säga, ja, nu får du hitta dit själv. Och det är ju inte ett viable sätt att göra det på. Men det som händer är också att, för jag googlade upp det här, liksom, vad kan jag göra? Och då, jag missar ju ändå ett skriptat event i spelet som ett resultat av det här.
Ja.
Och så här, och det kommer ta mycket längre tid och så. Så att det känner jag ändå så här, det var lite så här, där ser man ju janken. Mm. Och jag tror kanske jag hade kunnat gilla det här längre in. Mm. Men nu när jag känner mig så osäker på hur spelet funkar, så blev det liksom lite så här obehagligt. Samtidigt så fick jag då istället leta mig in i en grott bakom ett vattenfall där det finns några skitkonstiga geckoödlemän. I någon så här jättestor grotta där jag har försökt på vädersträck ta mig åt rätt håll och nu kommit runt. Så nu är jag liksom på andra sidan av den här grinden där han skulle släppt igenom mig då, och ska nu då istället knata hela vägen ner till huvudstaden. Så jag får väl bara acceptera. Jag orkar inte spela om de tre första timmarna av spelet heller. Så jag får bara acceptera det här. Och,
alltså, jag kan säga att jag tror att spelet tänker nog också att du ska försöka kanske byta pån. Så att du hittar en pån som har koll på den här questen. Och kan leda dig istället. Det är liksom en mekanik.
Det jo, men det vet jag. Jo, nej, men så är det. Nej, men det har jag nog förstått. Och det kanske är dags för det också. För nu har jag läst på lite. Så jag har förstått att den enda pånen som levlar är ju ens egen pån. Så att jag och Lars Robin är ju då level 7 eller något sånt, eller level 8. Och de här är ju kvar på level 2, 3, 4. Mm. Så att det är väl dags för mig att byta ut dem. Vilket är lite synd, en väldigt rolig,
det är det. Man
stor
vill ju inte alltid, vissa pån så här, gillar man ju som fan.
Jag har en fantastisk kattman som heter Ajax, som är någon slags rogue, som är helt så här. Han är så här svulstig i karaktären och är så här. I would like to go kill them myself, sir. Så är han. Det är väldigt härligt. Men, så det är ju med skräckblandad förtjusning jag har tagit mig an det.
Du pinpointar verkligen spelets bästa och kanske sämsta sidor här. Min smekmånad är ju lite över nu. Jag är 23 timmar in, tror jag.
Åh, jävlar vad länge, ja.
Ja, det blir ju en hel del. Där spelet bara pågår ju liksom. När man väl sätter sig och har tid. Och det, alltså spelet är ju så, jag kan tänka mig för en person som kommer från Baldur's Gate kanske och ser det här spelet och är så här: wow, jag gillar ju såna här spel, fan vad gött, medieval roleplaying game, och så är det verkligen så här: det här är ingenting för någon med OCD, det här spelet är alldeles för liksom gjort för folk som inte kanske gillar såna här spel egentligen. Alltså det är väldigt lite, du har väldigt lite kontroll över spelet, hur du ska spela det och vad du ska göra och i vilken ordning du gör saker. Det är liksom inte det som är grejen med det här spelet. Så att om du är en sån person som vet med dig att så här, jag hatar när jag missar quests, jag hatar när jag liksom inte kan planera och optimera saker. då kanske du ska hålla dig borta från det här, för du kommer bli så frustrerad efter ett tag.
Ja, men det kan jag tänka mig. Jag tycker ju samtidigt att det känns ju old school kul på ett sätt som känns som att så här, det var så här spel kändes förr, och det är uppskattat. Det är liksom lite så här, man får lite Tunic vibes av att så här, du ska inte fatta allting, utan ut och upptäckt här och se vad som händer, och de bitarna gillar jag ändå liksom. Sen har jag vet inte, det är alltid lite så här. Jag tycker alltid det är lite de här såna här typer av spel kan ta lång tid innan man kommer in i det exempelvis. Så just
ja,
nu
men,
så här,
verkligen.
Ja, det där tycker jag så här, jag vet ju att jag vill ha bättre grejer på min gubbe, men jag vet inte om det är så här, är det ett spel där det borde droppa loot i någon slags liksom i någon slags intervall som gör att det är galenskap att handla ett vapen av en merchant eller inte. Alltså sådana där saker vet jag inte riktigt ännu.
Nej, och grejen är att det är precis det där jag menar med den här, är du en person som spelar rollspel ofta och du tänker ju i de här banorna, du tänker ju i optimering, och det här spelet är liksom helt, allting är bara en jävla mishmash av allting, så där ska man inte tänka, utan man ska bara liksom kasta sig in i saker, följa sin, alltså följ det du ser. Ser du en fjäder som fladdrar någonstans eller ett löv, följ det liksom, för att det finns liksom ingen rätt eller fel egentligen, utan allting är bara liksom random events som leder dig framåt på ett intressant sätt. Och det är det som är har jag märkt nu på slutet, att det är det som är kul. Jag, alltså så här, spelet, alltså vi pratar ju väldigt mycket om pacing is queen, och det här spelet har ju liksom, alltså öppen världsspel i sig har ju svårt med pacing. Det är klart man inte kan säga riktigt samma sak som ett linjärt spel, men det här spelet är så meandering och random att liksom du kan ha 5 timmar där det liksom inte riktigt händer någonting, och sen så har du 1 timme där det händer skitmycket roliga, intressanta, bra grejer. Och det gör att det här spelet är lite, du ska ha lite tur med din genomspelning för att veta vad, alltså om det hookar dig, tror jag. Ja. Det är väldigt svårt att bestämma sig för att det ska hooka dig, för det gör det inte alltid. Det är så mycket tid som går ut på att fatta vad spelet vill, om du inte vill googla precis allting då. Så här, du ska hitta en karaktär att prata med. Jag har en quest som började i Melv i början där liksom. Som jag nu tänkte gå tillbaka till. Jag ska ge någon jävla fruktkompott till någon flicka där.
Just
och hon
det,
är liksom inte där. Och hon är antagligen någonstans i byn eller någonstans runt omkring. Men hon är inte där. Även min pån som kan visa mig vart jag ska. Visa mig dit och säger, nej, hon är inte här. Och då kan jag inte. Och då är det så här, då får jag komma tillbaka om 4 timmar igen då liksom. Och det är mycket sånt där. Och då går man runt i den här och så har man helt plötsligt spenderat en kvart genom att bara gå runt och leta efter den här flickan. Av ingen anledning alls egentligen. Så att, och sen, det är en sekvens i Wentworth som du kommer komma till. Jag ska inte spoila den, men det blir lite mer liksom politik och lite mer så här. Vilket är jävligt coolt. Det är en bra story. Jag tycker storyn håller hög kvalitet. Med tanke på hur lite du kan prata med karaktärer och sånt där. Så allting handlar ju väldigt mycket om att så här, leta mysterium, gå och ta reda på saker själv. Det är inte någon som säger hur saker är, utan det är så här, gå dit så kanske du får reda på någonting. Och där är det väldigt mycket springa fram och tillbaka i den här staden liksom, till din questgiver och tillbaka, olika saker letar det, och det är liksom inte, det är inte så bra gameplay. Det känns väldigt liksom, alltså Skyrim, alltså 10-15 år gammal grej. Men sen när du väl kommer ut i öppen värld och känner att så här, nu utforskar vi, nu hittar vi sjuka grejer, nu ser vi om vi kan hitta en ny väg genom det här bergspasset och sådär. Och helt plötsligt så händer det något jävla sjukt, och så är du helt plötsligt inne i en fight med 8 olika ogres och stora griffins och så här. Alltså, det är där det här spelet verkligen lyser. Men det är så jävla, det är ju verkligen som att ett jättebra team med jättemycket pengar, och så är det liksom en 13-årig kille med ADHD som är regissören. Som bara så här, släng in allt kul. Jag vill bara ha allt kul. Och sen ska den där grejen hända, och sen kommer de där, och sen bara kommer någon sjuk grej. Vilket gör att det känns hela oförutsägbart och intressant, men också jävligt frustrerande, för att så här, kan vi vara vuxna nu i 2 minuter och utforska den här grejen på ett relevant sätt. Ja, det är jävligt. jävligt, det är så jävla speciellt det här spelet.
Ja, verkligen.
Det känner man ju ändå.
Men jag har ju ändå investerat, det kostar ju nästan 1000 lapp att köpa liksom. Mm. Så att man får ju helt enkelt spela det här i alla fall 10-15 timmar så att man i alla fall har liksom, det går inte att bara alltså, hoppa det av det. Utan man får fortsätta trycka på. Men jag tror fortfarande att det kan lura en topp 3 här bakom om det kommer till en klick. För jag har inte klickat ur ännu. Det var bara att jag blev osäker. För att man känner sig så ensam i den där världen också. Att de gör det tydligt att så här, spara mycket. Det känns inte behagligt att gå in i en grotta. Det finns ju inga levels på mobsen eller någonting. Det går inte att förstå vad...
Nej, och du har väl inga wakestones heller än och sånt där.
Nej, det
i
tror
den
jag
utsträckningen.
Inte.
Nej, för att sen till slut så kommer du kunna dö och återuppliva dig och bara kuta liksom.
Ja.
Så att, men det är ju också en sån här grej som kan kännas väldigt unsatisfying att du bara så här, men jag vill ju prova nu då och se.
Precis, samtidigt så blir jag ju lockad av att jag inte förstår hur ett spel funkar i en genre som jag ändå känner mig väl bevandrad i liksom. Alltså så här, det är intressant.
Men vi kan ju prata också om den här, ja, de har ju kommit nu precis på min Series S så fick jag en halv gigs uppdatering, version 1.050 som då lägger till ett framerate cap på 30 fps, man kan ta bort motion blur nu. Jag tror till och med att man kan skapa nya saves nu. Det är liksom grejer de har lagt till. Vilket såklart är konstigt att men jag tror att den där framerate capen, de var för ofta under 30, så jag tror att de valde säkert att hålla den helt variable för att inte få mer skit i recensioner. Hade de haft en 30 och hållit den dåligt, då hade ju det sett sämre ut, så det kanske var ett smart drag för dem, för det går ju ändå väldigt bra för dem, de har mycket concurrent players på Steam och det var nog rätt drag, men det var lite fult kanske, och det säger väl ganska mycket om hela grejen med alla microtransactions och grejer också. Men det här spelet skulle jag säga, jag tror man hör själv om man ska hålla sig borta. Men om du är en som tycker att det låter intressant så tycker jag verkligen att det är värt din tid om du är redo att vara jävligt förvirrad ofta. Typ.
Ja, men precis. Men det kan ju vara kul.
Det finns också väldigt bra quests. Alltså de skickar den till liksom, jag ska inte spoila någonting, men de skickar den till en liksom region där det är så här, okej, den här karaktären är jävligt mystisk. Vi har fått någon sorts intel om att han är någonstans från den här regionen. Gå dit och försök fatta vad det är. Och så kommer det till typ, ja men en Twin Peaksig location där det är så här, vad fan är det här? Vad händer här? Och så måste man liksom gå runt och prata med folk som inte vill prata med en. Och verkligen uncover a mystery som inte riktigt berättas för, utan du ser det mer och märker det. Och det händer konstiga saker. Och det har det här spelet verkligen. Bara det att det är också en öppen värld som är helt vansinnig och bara fattar ingenting. Jag är fortsatt väldigt... jag gillar det här spelet väldigt mycket. Jag är inte övertygad om att det här är en femma. Men en väldigt stark 4 skulle jag nog säga att det verkligen är. Och är du fan av genren så är det ju i alla fall en no-brainer. Och prova det, skulle jag säga.
Ja, men det skulle jag ändå säga. Det kommer vara ett av årets mest unika spel alla gånger. Ja. Det säger sig själv liksom.
Men det har liksom, det tar så jävla konstiga vägar och det är så jävla yvigt och konstigt så att det är inte tajt liksom. Det har något annat. Det är som liksom Kerbal Space Program RPG typ.
Ja, men exakt. Men det
ser vad som funkar.
Jag tycker att det är mycket mer intressant än liksom alternativet i en öppen värld i det här, att det skulle vara liksom kartpetting och torn och liksom allting bara var samma här hela tiden. Och jag tycker att det som händer när man gör världen på det här sättet är att enklare questformer känns mer naturliga. Alltså för de typ quest jag har hunnit med än så länge, så det är ju att ge en liten flicka en concoction som jag redan hade gjort då. Så jag kunde ju bara lämna in den direkt, exempelvis. Mm. Och så här, ja men det kommer fram en snubbe till en och säger så här, hej, min brorsa gick iväg och letade material och nu har han inte kommit tillbaks och typ, kan inte du hjälpa mig att hitta honom? Ett sånt quest i ett vanligt spel hade ju varit väldigt formulär 1A, att så här... Ja. Spring hit, rädda den här killen, spring tillbaks med honom. Men nu blir det istället att så här, den här karaktären så... Ja, jag kommer inte kunna förklara vart det ligger. Jag får leda er dit, följa med, bli attackerad på random och några goblins längs vägen. Jag trodde att det var hans brorsa, men det var det bara någon annan pån som stod ut och slogs med de här redan. Vi rensar upp dem, springer vidare. Han är attackerad av vargar, vi slaskar dem. Och de är så här, tack så jättemycket, spring med oss hem igen. Och sen sa han en liten sån. Alltså, det blir ändå liksom en personlig sak istället för världens enklaste uppdrag. Och det där gör de ju snyggt. Och det är ju något sånt där som behövs i genren för att det ska hända något nytt. Liksom. Så det är ju bra.
Ja, och de kan göra sådana enkla quests eftersom de också inte lägger en massa exposition. Alltså du måste inte lyssna på en massa dialog, du måste inte gå in i dialogträd och liksom, alltså allting går väldigt snappy att säga, det här har hänt, vill du hänga med på det här? Ja, men vi drar. Det är liksom ingen dödtid emellan där, det är det jag tycker är
precis.
Det gör väldigt mycket. Jag måste säga, det finns också en sparbugg som jag vill varna för. Att om man ser att det här kanske de har ordnat i den här patchen, men jag har råkat ut för att den här sparringen, när man ser att spelet sparar, den slutar aldrig snurra. Och då ska man liksom sluta spela och ladda om nästa spar. Annars så bara fortsätter och sen kan man tappa hur mycket. Man ska bara hålla lite koll, och det här spelet känns ju väldigt så
liksom, det känns som
able to break.
Fucked around every corner. Ja.
Men fan. Kul
ja, men
också.
Bra. Vi får fortsätta prata om det. Jag ska förhoppningsvis ha någon lucka här i veckan när jag kan sätta ett par timmar till och ta mig an det. Jag är ändå sugen på det liksom, så att det är ju skönt.
Ja, men, och det är jag också efter 23 timmar. För nu är jag helt plötsligt saker... Alltså, nu har jag meandrat väldigt mycket i en timme. Och nu helt plötsligt händer det grejer. Jag kom in i en stad som jag inte kunde komma in i. Och då bara kickar det igång. Och så helt plötsligt är jag uppe och flyger på en griffin som kastar ner mig i något jävla träsk. Med nya sorters fiender som bara dödar mig på ett slag.
Ja, det är bra.
Så det bara fortsätter att kasta konstiga grejer på en även 20 timmar in. Så det är ett gott tecken.
Mycket, mycket bra. Nu,
CSS-versionen är också helt okej, måste jag säga. Den funkar fint.
Okej, bra. Ja, då ska jag ta ner det där också så jag kan spela på två orter.
Nu ska vi känna påskens frid en sista dag.
Ja, ungefär så. Ja, jag har arbetsdag idag så det blir inte så mycket påskens frid. Men ändå. Bra jobbat. Säg vad du ska säga. Kolla era kort nu då. Det är måndag 1 april så att gör det.
Det är för sent så kolla den ändå.
Men gå med igen om ni har blivit utkickade.
Ja. Och är ni inte patrons till Kontrollbov så blir det. Vi har ju nu 4 avsnitt av Required Gaming-tråden och det kommer komma fler. Det kommer komma annat. Vi har även merch på Podstore. Vi har även en eftersnackgrupp man kan gå med i på Facebook där man kan rösta på IGSense och prata skit och tips om spel och annat. Så att gör allt det där. Var en god kontrollbehovare som vi kallar oss från och med nu.
Precis. Mycket bra, mina damer och herrar. Mm.
Du har fått skit också för att du citerar Ulf Lundell fel, men vi har gjort bättre citatet.
Känner ni inte mig vid det här laget? Jag kan inte göra fel.
Det är Ulf som gjorde fel. Han sa det fel från början.
Men nu ska jag säga det som är korrekt. Kuken på er, era jävla spelpulver. Fingrar på din bruna kind.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.